Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dagens lektion så kommer bi'idnillahi ta'ala att börja prata om dua, åkallan. Och dess otroliga dygd i islam. Vi ska även tala om tjänarens ständiga behov av Allah subhanahu wa ta'ala när man gör dua till honom. Sen ska vi tala om villkoren för att en dua blir accepterad och vad som kan hindra den från att bli accepterad. Och vi ska tala om att duan endast får riktas till Allah subhanahu wa ta'ala och den ska vara enligt med profeten sallallahu alaihi wa sallams sunnah. Först och främst, åkallan, att göra dua, har en otroligt hög status i islam. Att göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala har en otroligt hög status i islam. Och det är en av de största formerna av lidnad och en av de mest gynnande formerna man kan göra för att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Och bland de sakerna som tyder på det här är att Koranens första kapitel, surat al-Fatiha. Vad är själva kärnan i surat al-Fatiha? Den börjar med att man prisar Allah subhanahu wa ta'ala. Sen kommer man till vad? Ihdina salat al-mustaqim. Först så prisar man Allah azza wa jalla och säger att han är ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sen säger man ihdina salat al-mustaqim. Det är själva kärnan i denna sura. Och det är att man åkallar Allah subhanahu wa ta'ala och ber honom om att bli vägledd till den rätta vägen och den raka vägen. Så Koranen börjar med dua. Och vad är det sista kapitlet i Koranen handlar om? Det är att man söker skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala och åkallar honom att skydda en från waswas. Skydda en från att man blir påverkad av shayatin. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, och så vidare. Så början av Koranen börjar med vad? Dua. Och Koranen slutar med dua. Och det här tyder utan tvekan på vilken hög status dua har i islam. För att Koranen började med det och slutade med det. Och Allah subhanahu wa ta'ala har i många verser i Koranen uppmanat oss att åkalla honom. Som Allah azza wa jalla säger. Fad'u Allah mukhlisina lahuddin. Åkalla Allah med uppriktighet i ert religiösa utövande. Allah azza wa jalla har sagt. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. När mina tjänare frågar om mig så säger att jag är. När mina tjänare frågar om mig så är jag nära. Jag besvarar åkallan för den som åkallar mig. Och ju mer kunskap man har om Allah subhanahu wa ta'ala, desto mer dua kommer man göra. För ju mer kunskap man får om Allah och dess namn och attribut, så inser man att allt gott finns i Allah subhanahu wa ta'alas händer. Och allt som man är i behov av i det här livet och det nästa ligger i Allah subhanahu wa ta'alas händer. Så allt gott kommer i att man frågar Allah subhanahu wa ta'ala om de här. Och därför ser vi att profeterna, alayhi salatu wa salam, som var de som hade mest kunskap om Allah azza wa jalla av alla människor, de gjorde väldigt mycket dua. Och därför har det kommit i Koranen att Allah azza wa jalla säger om profeterna, innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. De brukade sannoliken skynda sig i att göra goda handlingar och åkalla oss med hopp och fruktan och vara ödmjuka inför oss. Så en av de sakerna som profeterna ständigt brukade göra var att de gjorde dua. Det har kommit många gånger, många verser i Koranen som nämner de olika profeterna och deras dua. Det nämns om Adam a.s. att han gjorde dua, om Noah a.s. att han gjorde dua, om Ibrahim, om Musa, Suleiman, Isa, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det nämns gång på gång igen att profeterna ständigt brukade göra dua. Vilket tyder på att eftersom de hade så pass mycket kunskap som de hade om Allah, så ledde det här dem till att göra mer dua. Och det här är även någonting som det ska leda oss till. För ju mer kunskap vi har om Allah, desto starkare band ska vara ett band till Allah subhanahu wa ta'ala vara. Och desto mer dua ska vi göra. Det finns även många hadither från profeten sallallahu alaihi wasallam sunna som tyder på vilka otroliga dygder det finns att göra dua. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att dua huwa al-ibada. Att göra dua, att åkalla Allah, är det som är dyrkan. Alltså kärnan och grunden i all dyrkan är att man gör dua. För all dyrkan man gör handlar om att vad? Man egentligen ska åkalla Allah och komma honom närmare och närmare. Och att man ska be honom om det som är gott. Och man ska be honom att skydda en från det som är ont. Denna hadith är berättad av Tirmidhi och Sheikh al-Albani säger att den är sahih. Profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt afdalul ibada ad-du'a. Den bästa utav alla former av dyrkan är att man gör du'a. I en hadith berättad utav al-Hakim i Mustadrak och Sheikh al-Albani säger att den är hasan. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt en annan hadith: laysa shay'un akram ala Allah min ad-du'a. Det finns ingen handling som har högre status hos Allah än att göra du'a. Hadithen berättad av Tirmidhi och Sheikh al-Albani säger att den är hasan. Så gång på gång har profeten sallallahu alaihi wasallam uppmanat denna umma att göra du'a. Säger att det är det som är dyrkan. Det är den bästa formen av dyrkan. Det finns ingenting som har högre status hos Allah subhanahu wa ta'ala än att göra det. Men det är inte bara att man är uppmanad att göra det. Man är även förbjuden att inte göra du'a. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: men lam yad'u Allah subhanahu ghadiba alayh. Den som inte åkallar Allah blir Allah arg på. Och Allahs vrede är över den som inte åkallar honom. Hadithen är berättad av Tirmidhi. Sheikh al-Albani säger att den är hasan. Och Imam Shawkani nämner att den här hadithen tyder på att det är wajib att göra dua. Att det är obligatoriskt för en muslim att göra dua. Och man får inte lämna att göra dua. Utan muslimen är ständigt uppmanad att göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Och åkalla honom och be om det som är gott. Och att man ska hålla sig borta från det som är dåligt. Profeten sallallahu alaihi wasallam har även sagt en annan vacker hadith: a'jaza an-nas min a'jaza 'an ad-du'a. Den mest inkapabla av alla människor är den som inte får framgång eller inte kan göra du'a. För att vi vet ju att allt gott ligger i Allah subhanahu wa ta'alas händer. Allting som vi är i behov av ligger i Allah subhanahu wa ta'alas händer. Och allting, alla svårigheter som vi får avvärda ligger i Allah subhanahu wa ta'alas händer. Det är han som kan ge oss allting vi är i behov av och det är han som kan ta bort allting som vi fruktar. Så den som inte gör du'a, det är den som är den mest inkapabla av alla människor. Tänk er själv att den människan som har den starkaste av alla kroppar och mest kontakter av alla människor och har de bästa av alla vapnen eller vad som helst, han är fortfarande, om han inte gör du'a så är han egentligen helt inkapabel. För Allah azza wa jalla, om han vill, gör honom sjuk eller gör honom lav eller gör honom att han blir av med all den makten han har och han blir helt inkapabel att göra någonting. Så den som verkligen är kapabel att göra saker är den som gör du'a. Tjänaren och den som dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala, när man gör du'a och när han gör du'a ska han ständigt komma ihåg att det är han som är tjänare, slav och underkastad och dyrkare till Allah. Och Allah är den rike, skaparen, försörjaren. Den som har allting i sin hand. Den som kan påverka och göra vad han vill. Och när man gör du'a på det här sättet, det är då ens du'a börjar få verklig effekt. För att om man gör du'a, om man åkallar Allah azza wa jalla, då man egentligen känner att de här sakerna som jag ber om ska jag egentligen kunna klara själv. Man ber Allah om vägledning, men man känner att jag kan ändå bli vägledd utan Allahs panna och allas hjälp. Eller man ber Allah azza wa jalla att underlätta för en till exempel med någonting man vill ha. Att man till exempel vill gifta sig. Man känner att jag kan ändå fixa det själv. Jag har inte behov av att Allah azza wa jalla ska hjälpa mig med den här saken och så vidare. Gör man dua på det här sättet, då har man inte gjort dua på ett korrekt sätt. Dua handlar om att man känner av sin otroliga underkastelse till Allah. Och sitt otroliga behov. Att det finns ingenting man egentligen kan få förutom med hans hjälp. Och att allting ligger i hans händer. Och att han kan hjälpa med allting man är i behov av. Det finns en väldigt vacker hadith. Som en hadith Qudsi som det heter. När profeten sallallahu alaihi wasallam berättar någonting som Allah azza wa jalla har sagt. Även om det inte är från Koranen direkt. Det är en hadith berättad i Sahih Muslim av Abu Dharr. Att profeten sallallahu alaihi wasallam berättar att Allah azza wa jalla har sagt: ya ibadi kullukum dalun illa man hadaytu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtu fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil layli wan nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wa fihi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu 'ala sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataytu kull wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyat idha udkhila al-bahr. Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här hadithen: mina tjänare, alla ni alla är vilseledda och villfarna. Förutom den jag har väglett. Så be mig om vägledelse så kommer jag vägleda er. Mina tjänare, alla ni är hungriga och behovet av mat, förutom den jag försörjer med mat. Så fråga mig om att försörja er, så kommer jag att försörja er. Mina tjänare, ni alla är utan kläder och har ingen, kan inte klä på er någonting, förutom den jag ser till att ni kan få kläder. Så be mig om det, så kommer jag ge det till er. Mina tjänare, ni fortsätter att göra synder dag som natt och göra misstag dag som natt. Men jag förlåter alla synder. Så be mig om förlåtelse, så kommer jag att förlåta er. Och i hadithen så finns det också om alla människor och alla jinner, från de första till de sista, skulle ställa sig på en och samma plats och göra dua samtidigt. Och Allah subhanahu wa ta'ala skulle ge alla de sakerna alla människor och alla jinner ville, alla de från första människan, från Adam alayhi salam till den sista som kommer leva på denna jord, så skulle jag ge, och jag skulle ge er allting det här, så skulle inte det försvinna från mitt rike och det jag har hos mig, förutom lika mycket som försvinner om man stoppar ner en nål i ett hav och ser hur mycket som kommer upp där på nålen jämfört med havet. Så allting finns i Allahs subhanahu wa ta'alas händer. Och om alla skulle be Allah subhanahu wa ta'ala om allting de behöver, skulle det fortfarande inte påverka det som Allah subhanahu wa ta'ala har att ge oss. Så den här hadithen tyder utan tvekan på hur stort behov vi har utav Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten sallam nämnde i hadithen om vägledning, till och med mat och kläder och så. Vem är det egentligen som känner av att han får dessa saker egentligen från Allah subhanahu wa ta'ala? Att Allah är det som underlättar för honom att få de sakerna. Att om det är till och med de här sakerna som man ska känna att man är i behov av att få från Allah subhanahu wa ta'ala och åkalla honom för att kunna få dem, hur ska det då vara med alla resterande saker som man är i behov av? Som sagt, det är så här vi ska känna oss inför Allah subhanahu wa ta'ala när vi gör dua. Som Allah azzurra har sagt, Ya ayyuha an-nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwa al-ghaniyul hamid. O människor, ni är alla i behov, ni är alla fattiga inför Allah subhanahu wa ta'ala, och Allah är den som är den rike, den prisvärde. Allah subhanahu wa ta'ala har i flera verser, profeten sallallahu alaihi har i flera hadither förklarat att den som gör dua, så blir den besvarad. Gör man dua så blir den besvarad. Allah azzurra säger, Wa idha sa'alaka ibadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah azzurra säger, och eran herre säger, åkalla mig så ska jag besvara erat, eran åkallan. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en hadith, Inna Allah hayyun karim, yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ay yarudduhuma sufra. Att Allah azzurra är blygsam och generös, och han är blygsam att när hans tjänare lyfter upp sina händer till honom och ber honom någonting, att han inte ska skänka honom det han vill ha. Och även i hadithen hur när Allah azzurra kommer ner till den nedersta himlen varje natt och ber sina och frågar sina tjänare, vem av er är det som gör dua, så ska jag besvara hans dua och så vidare. Många hadither har kommit om det här som tyder på hur viktigt det är att man ska göra dua, och tyder på att när man gör dua så blir den accepterad. Man kanske kan tänka och få för sig att det är faktiskt så att jag har gjort dua flera gånger och vissa av de dua har jag gjort har inte blivit accepterade. Vi kommer senare prata om att man inte ska tänka på det här sättet. Men svaret på det här är att det finns en skillnad mellan att ens dua blir accepterad och att ens dua, att man får exakt den saken man ber om. Profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat i en hadith. Ma min muslim yad'u bi da'watin laysa fiha ithm wa la qati'at ar-rahim illa ataahu Allahu biha ihda thalath. Imma yu'ajjalahu da'watahu wa imma yudakhilahu fil akhirah, yudakhiruha lahu fil akhirah wa imma yasrif anhu min as-su mithlaha. Qalu ya Rasulullah idhan nukthir, qala Allahu akthar. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, det finns ingen muslim som åkallar Allah med en åkallan som inte innehåller synd eller brytande av släktband, förutom att Allah subhanahu wa ta'ala ger honom en av tre saker. Så alltid när man gör dua, och det är inte, man gör inte dua om någonting som är synd eller att man ska bryta en släktband, så kommer ens dua att bli besvarad. Men man behöver inte alltid få just den saken man ber om. Den profeten sa att man får en av tre saker. Antingen att duan blir man får den saken man ber om. Det vill säga, man ber till exempel om att gifta sig. Och Allah subhanahu wa ta'ala underrättar att man får en rättfärdig fru som man gifter sig med. Eller man ber Allah subhanahu wa ta'ala om ett jobb och Allah azza wa jalla ger ett jobb som man ber om. Eller att man får belöningen för den här saken istället i nästa liv. Istället för att man ska få den saken man ber om just då, så får man en belöning för det i nästa liv. Som Allah azza wa jalla sparar för en i nästa liv. Eller att man blir av med någonting liknande ont. Som man ber om en specifik sak, men istället blir man av med någonting skadligt för den. Och Allah subhanahu wa ta'ala är al-hakim, den vise, som vet vad som är bäst för tjänaren. Så man kanske gör dua om en sak som man tror ska vara bäst för den. Men man får istället någonting som är bättre. Eller just den saken man ber om. För Allah azza wa jalla är den som vet vad som är bäst för den i den här situationen. Och sen säger sahabas i den här slutet av haditen: men då ska vi i sådana fall göra mycket dua. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: Allah accepterar mer och besvarar mer än vad ni åkallar om. Och den här haditen är berättad om Ahmad i Musnad. Och Sheikh al-Albani säger att den är sahih. Så varje gång man gör dua så kommer ens dua bidnillahi ta'ala att bli accepterad. Men det behöver inte betyda att man ska få just den specifika saken som man ber om. För Allah vet vad som är bäst för en och vad man är i behov av. Och ett annat svar på den här frågan gällande att man gör dua och den saken man ber om inte blir accepterad. Man får inte just den saken man ber om. Är att varje handling som man gör så måste det leva upp till vissa villkor och det får inte vara vissa hinder som är i vägen. Till exempel, vi tar bönen. För att bönen ska bli accepterad så måste man göra wudu, man måste vända sig mot qibla, man måste göra si, man måste göra så. Eller annars, om man inte har wudu och man vänder sig åt fel håll, så blir inte ens salah accepterad. På samma sätt får det inte finnas hinder för att ens dua ska bli accepterad. Bland de hindrar till exempel att man inte ska ha najasa, någonting som är orent på ens kropp eller ens kläder, och att det inte ska kvinnan ska inte ha mens till exempel, och så vidare. Så varje handling som existerar för att det ska bli accepterat, så måste alla villkoren, man måste leva upp till alla villkoren och alla hinder måste vara borta ur vägen. Samma sak gäller dua. För att ens dua ska bli besvarad så måste man leva upp till dess villkor. Och hindren som hindrar ens dua för att bli accepterad måste vara borta. Ibn al-Qayyim rahimahullah har talat om den här saken i ett vackert uttalande som han har, då han sa: dua är sannoliken bland de starkaste anledningarna till att man ska bli av med det man fruktar och nå det man vill. Men det kan vara så att dess resultat inte visas. Anledningen till det är antingen att duan är svag för att det är även där en dua Allah inte tycker om, då den innehåller överträdelser, eller för att hjärtat inte är med under duan eller vänd till Allah då man gör dua. Då blir ens dua likt en slapp pilbåge som ska skjuta iväg en pil. Pilen kommer då endast att åka iväg väldigt svagt. Om man har en pilbåge till exempel, som ni känner till, så har man den här repet, eller vad man ska säga, den här, de som känner till pilbåge vet bättre vad det heter. I alla fall, den här repet som man har. Om det är helt slappt det här, och så tar man pilen, hur långt kommer pilen komma iväg? Kommer åka ner på marken. Samma sak här. Tar man pilen och en jättespänd båge, så skjuter man iväg, så träffar den sitt mål. Samma sak här. Om man inte lever upp till villkoren och hindren finns där, så kommer ens pil som skjuts iväg vara likt den svaga repet eller den svaga linan som är där. Så visst, pilen skjuts iväg, men det skjuts inte iväg på ett korrekt sätt. Ibn Qayyim fortsätter att säga: anledningen till det är att duan inte blir accepterad kan också gå tillbaka till ett hinder som hindrar att den besvaras. Som att man äter förbjudna saker, eller att man förtrycker andra, eller att ens hjärta har förmörkats, eller att hjärtat blir fyllt av försummelse, lustar och liknande. Så det kan som sagt finnas hinder att hjärtat inte är närvarande när man gör dua. Att man har gjort så pass mycket synder att hjärtat har förmörkats. Att man hjärtat är fullt av lustar och andra liknande saker som hindrar att ens dua blir accepterad. Bland de sakerna som tyder på att inte varje dua blir accepterad på grund av att det kan finnas hinder är att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin qalbin ghafilin lahin." En hadith som är berättad utav al-Hakim al-Mustadrak och Sheikh al-Albani säger att den är hasan. Att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Åkalla Allah och var samtidigt övertygade om att bli besvarade och ha vetskap om att Allah inte accepterar en åkallan från ett försummande, okoncentrerat hjärta." Så att sitta och göra dua, man har upp händerna och sitta och tänker på någonting annat, vad ska jag käka ikväll och håller på där och man säger lite saker med tunga, man har inte någon koll på vad man egentligen håller på med. Den här duan blir inte accepterad. Som profeten sallallahu alaihi wasallam sa, att Allah accepterar inte den här duan. Så ska man göra dua, ska ens hjärta vara närvarande. Och man ska vara koncentrerad. Och man ska känna sig övertygad om att Allah bi'inillahi ta'ala kommer acceptera den här duan från en. Och även en annan hinder som kan få ens dua att bli accepterad är det vi talade om innan. Det här med att man säger: "Jag har gjort dua men den blir inte accepterad." Profet sallallahu alaihi wasallam sa: "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'awtu fa lam yustajab li." Er dua blir accepterad så länge ni inte skyndar er. Man säger: "Jag har gjort dua" utan att den blir besvarad. Så en av anledningarna till att ens dua inte blir accepterad är att man säger: "Men jag har gjort dua", men den blir inte accepterad. Den här hadithen är bra, berättade Bukhari och Muslim. Och Ibn al-Qayyim drar liknelsen utav det här. Han säger liknelsen utav det här är att man går och planterar ett frö i marken. Och så häller man på lite vatten. Och så säger man: "Det bör inte växa." Eller han går därifrån och lämnar det. Det här är liknelsen utav det här. Det är att man börjar med någonting och så säger man: "Det funkar inte", så går man därifrån och lämnar det. Utan man ska fortsätta och ständigt göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Och upprepa sin dua och be honom om det här. Så kommer ens dua bi'idnillahi ta'ala att bli accepterad och man kommer få det man vill. Vi ser även en annan väldigt vacker hadith av profeten sallallahu alaihi wasallam. Där han förklarar vissa utav de anledningar till att ens dua kan bli accepterad. Och vissa utav de hindren som hindrar från att den ska bli accepterad. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin fa qala ya ayyuhal ladhina amanu kulu min at-tayyibati kulu min tayyibati ma razaqnakum wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan." ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأذ أغبر يمد يديه إلى السماء: "يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك." Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Allah är sannoliken god och accepterar endast det som är gott. Och Allah har beordrat det troende med det han beordrade sändebuden. Och ni som tror, ät av det goda vi försörjt er med. Och Allah sa: Och sändebud, ät det goda och gör goda handlingar." Därefter nämnde han en man som är ute på en lång resa med rufsigt och tovigt hår samtidigt som han har mycket damm på sig. Han lyfter upp händerna i luften och säger: åh herre, men maten han äter är förbjuden. Likt det han dricker är det. Hans kläder lika så och han när sig på det. Så hur ska hans dua bli accepterad?" Den här hadithen så finns det så här i Muslim. Är en väldigt nyttig och viktig hadith gällande att ens dua ska kunna bli accepterad. Profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde den här personen. Och att han gjorde flera av de anledningarna till att ens dua egentligen ska bli accepterad. Men han sa att det var vissa hinder som hindrade den för att bli accepterad. Han sa att det han äter var haram. Så om man äter och livnär sig på det som är haram, eller hans kläder var haram, eller att det han dricker var haram. Genom att man gör haram saker, äter det som är haram, dricker det som är haram, livnär sig på det som är haram, har på sig haramkläder och så vidare, så leder det till att ens dua inte blir accepterad. Och genom det här förstår vi att om ens mat man äter är halal, och det man dricker är halal, och det man livnär sig på är att man jobbar och arbetar på ett korrekt sätt, och genom att man har på sig halalkläder så kommer ens dua att bli accepterad. Så en av anledningarna till att ens dua blir accepterad är att man äter det som är halal. Profeten, eller Wahb ibn Munabbih, som är en av de stora imamerna från Salaf, han sa: Men sarrahu en yustajibu Allah da'watahu falyutayyib du'matah. Att den som vill att Allah ska acceptera hans dua, så ska han se till att äta det som är halal. Och Abu Sayyid al-Khudri, som är en av profeten sallallahu alaihi wasallam största följeslagare, han var känd bland de andra sahaba att hans dua alltid blev accepterad. Att de till och med sahaba kunde gå och fråga honom att han skulle göra dua. Eller att han, när han gjorde dua mot en person, så blev den accepterad. Så folk frågade honom och sa: Hur kommer det sig att din dua alltid blir accepterad? Så sa han: Ma rafa'tu ila fammi luqmatan illa wa ana 'alimun min ayna maji'uha wa min ayna kharajat. Att jag aldrig lyft upp någonting till min mun och ätit det, förutom att jag vet var det har kommit ifrån och hur, eller vad dess ursprung kommer ifrån. Så han lade väldigt mycket vikt på att äta det som är halal och livnära sig på det som är halal. Så när han blev frågad om vad som gjorde att hans dua blev accepterad, så var den här saken han kom att tänka på. Så det här är en av de sakerna som får att ens dua ska bli accepterad. Profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde också 4 stycken anledningar i den här hadithen som tyder på att ens dua ska kunna bli accepterad. Profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde ju olika saker med den här mannen. Han var ute på resa, han var tovigt hår, han lyfte upp sina händer till Allah, han sa ja Rabb, ja Rabb. Och sen nämnde han de här sakerna, att hans dua inte ska bli accepterad. Vilket tyder på att de här sakerna han gjorde egentligen borde vara någonting som ska leda till att hans dua blir accepterad. Och de här 4 sakerna som nämndes i hadithen är att han var ute på resa. Och det är en av de sakerna som leder till att hans dua blir accepterad. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Thalatha da'awati mustajabat, la shakka fihin, da'watul madhlum wa da'watul musafir wa da'watul walid li walidi." Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: 3 former av dua är utan tvekan besvarade. Den förtrycktes dua, den resandes dua och duan av en förälder till sitt barn. Hadithen är berättad av Abu Daud och Sheikh al-Albani säger att den är hasan. Så en av anledningarna till att ens dua blir accepterad är att man är ute på resa. Och ju längre resan är, hur längre från sitt hem man är och ju svårare resan är, desto större chans är att ens dua blir accepterad. Så den här mannen var ute på en så pass lång resa att han hade fått helt tovigt hår och han var helt dammig. Men som sagt, det var någonting som hindrade den för att den skulle bli accepterad. Profeten Hassan nämnde också, som sagt, att han var tovig och dammig och lyfte upp sina händer. Det vill säga han var ödmjukad inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är också en av de anledningarna till att ens dua ska bli accepterad. Ödmjukelse och underkastelse till Allah. Och han lyfte upp sina händer. Och det är en av anledningarna till att ens dua ska bli accepterad. Som hadithen vi nämnde tidigare, att Allah subhanahu wa ta'ala accepterar duan när man lyfter upp händerna till honom. Och 4 sak att han sa ja Rabb, ja Rabb. Och att säga ja Rabb, ja Rabb och åkalla Allah subhanahu wa ta'ala vid hans rububia och nämna Allah azzurras namn Rabb, är en utav anledningarna till att ens dua blir accepterad. Och därför finner vi att många utav de dua som profeterna brukade göra i Koranen, så är det Rabbi, Rabbana och så vidare. Att ordet Rabb nämns, Allah azzurras namn, Herren, nämns ofta i de här duas som profeterna gjorde. Och om ni går tillbaka till den här serien jag gick igenom förra året om Allah azzurras vackraste namn, så pratade jag mer om det här och varför just det här namnet är så viktigt att man ska göra dua vid. Och när Imam Malik blev frågad om man ska säga i sin dua, ja sayyidi, ja sayyidi, så sa han nej. Säg ja Rabb, för att det var det namnet som profeterna brukade göra dua med. Så den här mannen, han gjorde de här sakerna. Han var ute på resa, han var ödmjukad inför Allah subhanahu wa ta'ala. Han lyfte upp sina händer, han sa ja Rabb, ja Rabb. Men hans dua blev inte accepterad. Varför? För att det han åt var haram, det han livnärde sig på var haram, hans kläder var haram. Och det han drack var haram. Så på samma sätt som att det finns anledning till att hans dua blir accepterad, så finns det hinder för det. Så om vi vill att våran dua ska bli accepterad av Allah subhanahu wa ta'ala, så ska vi leva upp till rätt villkor. Och leva upp till rätt anledningar. Och vi ska hålla oss borta från de hindren som hindrar våran dua att bli accepterad. En viktig sak relaterat till dua är att man endast får åkalla Allah subhanahu wa ta'ala. Vi nämnde ju i början av lektionen att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att dua huwa al-ibada. Att dua, det är det som är dyrkan. Så dua är en dyrkan. Och dyrkan får endast riktas till vem? Till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla har sagt: "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din." Och de har endast beordrats med att de ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala med uppriktighet i deras religion. Allah azza wa jalla har sagt: "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida." Och de har endast uppmanats till att dyrka en enda Gud. Så att rikta sin dyrkan till någon annan än Allah, och bland de bästa formerna utav de här dyrkan som man kan göra är som sagt att dua är en form utav kyrk. Så att åkalla och göra dua till exempel till jinner eller till änglar eller till rättfärdiga döda människor eller liknande är en form utav vad? En form utav kyrk. Allah azza wa jalla har sagt i Koranen: "Wa anil masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Och moskéerna tillkommer endast Allah subhanahu wa ta'ala, så åkalla ingen vid Allahs sida. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Den som dör och han åkallar någon vid Allah subhanahu wa ta'alas sida kommer att komma in i helvetet. Och Sheikh Hamad ibn Nasir al-Ma'mar, en av de lärda som levde cirka 200 år sedan, han sa att vi känner inte till någon form av otro eller det som leder till avfall från religionen som det har kommit så pass många bevis gällande i Koranen och Sunnan som att åkalla andra än Allah. Så de flesta bevis som handlar om att någon person har hamnat i otro eller hamnat i någonting som leder till att man lämnar islam handlar om vad? Om att man åkallar någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Och av den anledningen så är det konsensus till ijma hos de lärda att den som åkallar någon annan än Allah, vare sig det är rättfärdiga döda människor eller det är änglar eller det är jinner eller det kan vara vad som helst annat, någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala från skapelsen, den har gjort kyrk, begått kyrk, och det är den värsta utav synderna en människa kan göra. För Allah azza wa jalla har sagt: "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Allah azza wa jalla förlåter inte att man begår kyrk, men Allah förlåter alla andra synder. Och trots det tyvärr så är det här någonting som är vanligt i många muslimska länder. Att det finns muslimer som går till exempel till gravar som har moskéer uppbyggda ovanför sig. Så går de och åkallar de här döda människorna och ber dem om i princip vad som helst. De ber dem om att få barn. De ber dem att försörja. De ber dem att det ska regna. De ber dem om att de ska få paradiset. De ber dem att bli friska. De ber dem om vad som helst. Som endast ligger i Allah subhanahu wa ta'alas händer. De åkallar dem på samma sätt som de åkallar Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är en stor form av kyrk. Det här är jättefarligt. Och tyvärr är det utspritt i många muslimska länder att man gör så här. Titta bara på al-Badawis grav. En av de gravarna som finns i Egypten, i staden Tanta. Det är 3 miljoner människor som gör hajj till den här graven. Och de åkallar honom och ber honom om hjälp. Och ber honom att han ska ge dem de sakerna de vill. Eller som Shia Rafida gör. Att de går till vad? De går till Husseins grav. De går till i Karbala. De går till Alis grav i Najaf. Och de går till andra olika gravar i Mashhad och Qum och så vidare. Och de åkallar de här från Ahlul Bayt. Och ber dem om det de har behov av. Och utan tvekan är det här någonting som går rakt emot det som har kommit till islam. För profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Idha om du ska fråga så fråga Allah. Och idha sta'anta fasta'in billah. Och när du ska be om hjälp så be om hjälp från Allah subhanahu wa ta'ala." Så att göra dua är Allah subhanahu wa ta'alas ensamhetsrätt. Och man får inte göra dua till någon annan än Allah. En annan sak som är viktigt gällande dua är att man ska följa profeten sallallahu alaihi wasallam sunna när man gör dua. Man ska inte komma på innovationer och komma på egna former av dua som man säger att andra personer ska följa. Eller egna former av adhkar som man säger att andra personer ska följa. Att när man till exempel är i sujud och man ber om en specifik sak vid ett specifikt tillfälle, det är inget problem. Det är inte det jag pratar om. Utan det är att man ska säga till någon annan, du borde säga den här dhikr som man har kommit på själv. Man kommer på en egen dhikr, en egen dua och säger gör den här efter fajr 25 gånger varje dag och så vidare. Det här är tyvärr vanligt för många muslimer, men det är en innovation, alltså en bid'a, och det här är förbjudet att göra. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah har sagt, det finns inga tvivel om att dhikr och dua är bland de bästa formerna av dyrkan. Och dyrkan baseras på att man följer sunnan och inte på att man följer sina egna begär och innoverar. Så bland de viktigaste formerna av dyrkan är att man måste vara försiktig och följa sunnan i är just de här två, det vill säga dhikr och dua. Andra former av dhikr och dua kan antingen vara förbjudna eller förhatliga. Och vissa av dem kan det finnas kyrk i utan att man förstår det. Det är inte tillåtet för någon att föreskriva för andra olika sorters dhikr och dua som inte sunnan har kommit med och säga att de är föreskriven dyrkan som man ska följa och utföra likt deras fem dagliga böner. Det skiljer sig dock om en person gör en egen dua vid vissa situationer. Som sagt, att man ska säga till någon annan, gör den här dhikr, formen utav dhikr. Till exempel som många sufister gör, de sitter och säger, man ska säga hu, 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 eller Allah, 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 jättemånga gånger efter varandra. Det har aldrig kommit till profet sallallahu alaihi wasallam att han säger att man ska säga så här, eller att han har gjort det. Så att säga till andra att de ska göra på det här sättet är en innovation. Profet sallallahu alaihi wasallam har sagt, men amila amila laysa alayhi amruna fa huwa radd. Det som gör en handling som inte är enligt med min sunna och den här angelägenheten, så blir den tillbakavisad. Så det här är ingenting man får sysselsätta sig med. Så det man ska koncentrera sig på att göra är att när man ska göra dua, att man inte försöker komma på egna dua eller att någon annan har kommit på andra dua, utan man håller sig till de otroligt vackra och fina dua som har kommit i Koranen. Och de otroligt vackra och omfattande dua som har kommit från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och man studerar dess betydelse och lär sig dem. Och lär sig att uttala dem på arabiska som profeten sallallahu alaihi wasallam sa dem. Och man gör det med förståelse. Och man gör det med ett närvarande hjärta och med inlevelse. Så kommer vi in i lajt här. Alltså då att bli accepterad. Men om man vill ha en specifik sak som sagt. Så kan man göra dua om den här saken, till exempel det sujud eller någonting. Om man inte kan arabiska så gör man på det språket som man kan uttala med på det bäst. Så att ens hjärta är närvarande när man gör den här duan. Den sista saken jag tänkte ta upp på den här lektionen är att när vi har förstått att det är viktigt att man ska hålla sig till sunna när man gör dhikr och dua. Så är det viktigt att man gör det ordagrant. Alltså man läser upp den dhikr som har kommit till sunnan. Eller den dua som har kommit av profeten sallallahu alaihi wasallam. På det sättet som den har kommit. Man lägger inte till saker. Och man tar inte bort saker. Och bland de sakerna som tyder på det här. Är att det har kommit hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade lära ut sina sahabas vissa former av adkar. Och vissa former av dua. Likt han lärde ut en sura från Koranen. Och Ibn Abi Jamra, som Al-Hafid ibn Hajar nämner ifrån i Fath al-Bari, har sagt att bland de sakerna det här tyder på är att man ska inte lägga till någonting till ens dua och inte ta bort någonting från ens dua. Så till exempel när man gör dua al-istikhara så lägger man inte till egna ord i ens istikhara, eller man tar inte bort någonting från dua al-istikhara. Eller samma sak med andra former av ett kar som har kommit i bönen och liknande. Och bland de sakerna som också tyder på det här är att när profeten sallallahu alaihi wasallam lärde ut al-Bara ibn Azib den dua man säger innan man sover. Och i slutet av duan så sa profeten sallallahu till honom att säga Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt. Jag tror på den boken du har sänt ned och jag tror på den profeten som du har sänt. Så al-Bara ibn Azib ville kolla att han hade memorerat hadithen på ett rätt sätt och duan på ett rätt sätt. Så han sa, Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa rasulika alladhi arsalt. Jag tror på den bok du har sänt ner och det sändebudet du har sänt. Och vad profeten sa? Den profeten du har sänt. Och han sa, sändebudet du har sänt. Och sändebud och profet är någonting som är väldigt, väldigt likna. Det finns inte stora skillnader mellan dem. Men profeten sa, nej. Det är inte så du ska göra, duan. Du ska säga, Va? Binabik eller det arsalt. Du ska säga så som jag sa duan. Och här för den här när han förklarade den här hadithen. Säger att det den tyder på är att man ska göra duan och ens dikr som man gör på samma sätt som den har kommit i Koranen och sunnan. För att det kan finnas saker och ting som man inte kan uppfatta med analogi. Eller som man inte kan uppfatta med sitt intellekt. Och vissa hemligheter eller vissa dolda saker som man inte kan uppfatta själv. I dessa adkar och i dessa duas. Så man ska hålla sig till det man har sagt. Man ska försöka lära sig dess betydelse. Och man ska inte byta ut ord. Och man ska inte lägga till andra saker. Och bland de sakerna som också tyder på det här. Är att när Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Som var en av profeten sa hans nära följeslagare. Han hörde en person nysa. Och vad är det man ska säga när man nyser? Alhamdulillah. Han hörde personen säga alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillah. Alltså han lovprisade Allah. Och så må Allahs frid och välsignelse vara över profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så sa Ibn Umar. Jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga att man ska säga yarhamukallah. Och jag hörde inte att man ska säga wassalatu wassalam ala rasulillah. Även fast det är bra att säga wassalatu wassalam ala rasulillah generellt. Men vid det här specifika tillfället, nej. Man ska hålla sig till profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Så om man säger alhamdulillah så ska man inte säga alhamdulillah och subhanallah wallahu akbar eller någonting annat. Även fast det här är generellt någonting som är bra att säga. Men om det är ett specifikt tillfälle och profeten sallallahu alaihi wasallam har gjort på ett specifikt sätt. Så håller man sig till hans sunna alaihi salatu wassalam. Och den här hadithen är berättad av Tirmidhi och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Och i och med det så avslutar vi dagens lektion bi idhnillahi ta'ala. Och vi kommer fortsätta imorgon insha'Allah ta'ala. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.